Så där, ja. Det var söndagens text. Det var det faktiskt. Idag är ju sista söndagen på året. Men det är också, kan man nästan säga, första söndagen på nästa steg i, liksom, i våran planering för, ja, både för predikan och texterna som vi läser här på söndagar. Så nu är vi, nu kliver vi in i Nya testamentet. Och det här är det första, de första verserna i Nya testamentet. Det är Matteus kapitel 1, vers 1-17. Vi ska läsa dem på svenska också. Men ni som, om ni hängde med och lyssnade lite här, så snappade ni kanske upp att det var en väldigt, väldigt massa namn som rabblades upp. Det var alltså Jesus släkttavla. Och det är det som är söndags text. Vi ska strax läsa det, men jag tänkte att vi ska, man reflekterar lite kring det här. Det är ju ett ganska speciellt sätt att, det är klart, när Matteus skriver den här texten så vet ju inte han att, ja, men vänta, nu skriver jag den här. Den kommer ju ligga först här i denna andra delen i Bibeln, som alla människor kommer ha en egen tryckt kopia av. Och så att jag kommer ju inleda Nya testamentet. Det är bra om jag inleder på ett ganska bra sätt, fånga folks uppmärksamhet, kanske inleder med att kasta folk in i en dramatisk situation. Utan det är nästan som att Matteus, nej, men det vet inte han alls kanske om. Det är ju inte Matteus som sen sammanställer Nya testamentets böcker förstås. Det görs ju långt efter hans levnad, efter hans bortgång. Men det är ju så här vi kommer in i Nya testamentet, med en lång radda med namn som på något sätt leder fram till huvudpersonen Jesus Kristus. Men det här med släkt och familj och var kommer jag från? Vad är mitt ursprung? Om någon ställer dig frågan, vem är du? Vi leker med den tanken, jag ställer den frågan, vem är du? Så fundera på det några sekunder, vad svarar du på den frågan? Kan vi få något exempel? Madde, vem är du? Jag har alltid undrat. Det är en ärlig fråga. Vem är du? Nej.
Nej, jag skulle sagt att jag är Madde. Du är min mamma.
Man kanske pratar om vem man är i förhållande till sin omedelbara familj. Samuel, vem är du? Du vet inte. Det är också ett fullt legitimt svar på en sån fråga. Jag vet inte vem jag är. Jag söker fortfarande, kanske man säger. Nej, men man kanske, jag skickar den frågan till Samuel för att tänka att han kanske säger att jag är pastor, till exempel. Ja, bra. Ja, just det. Det var det du skulle säga. Vi kanske pratar om vad vi gör, vad vi sysslar med. Många kanske har mycket av sin identitet i sitt arbete eller sin uppgift eller vad man gör eller vem man är i förhållande till sin familj. Kanske var jag bor någonstans. Var jag kommer från kanske kan vara en viktig fråga. Men när man liksom har börjat tömma ut de här sakerna så kanske man börjar titta lite. Ja, men, okej, men berätta mer. Berätta om din familj. Ja, min familj, ja, men mina föräldrar är de och de, och de kommer därifrån, pappa kommer därifrån, mamma kommer därifrån, mamma har släkt där. Och sen vet jag att några generationer tillbaka så min farfars farfar, han invandrade faktiskt från det här och det här landet. Alltså man börjar nysta upp lite grann och se att den jag är i förhållande till liksom min familj och min släkt börjar skapa en ganska intressant blick av bild av vem vi är. Och vem du är och vem jag är. Men det är inte så omedelbart. Utan vi börjar ofta med de här sakerna som kanske ligger väldigt nära. Vem är jag nu? Vem är jag i förhållande till de här människorna som jag lever med? Och så vidare. Det är vem jag är. Men när Matteus börjar prata med Jesus här. Så börjar han med att tala om vem Jesus är i förhållande till alla de som har gått före. Vem är han i ett rakt nedstigande led ifrån de, liksom, den släkten han kommer ifrån? Och det berättar mycket. Och i den här tiden, i den här kulturen, så är det jätteviktigt vem du är. Vem är din pappa? Vem är din farfar? Vilket hus tillhör du? Vilken stam tillhör du? Var kommer du ifrån? Kanske ännu viktigare än vad sysslar du med eller vart bor du någonstans? Hur ser din släkttavla ut? Jag vet inte om det är någon som sysslar med släktforskning här eller som har tittat lite tillbaka i tiden. Men det är ganska intressant när man börjar liksom börja följa de här släktlinjerna tillbaka i tiden. Matteus, han har ju primärt som uppgift, han är ju en av de fyra evangelisterna, och när man läser Matteusevangeliet så är han den som kanske mest gör referenser till Gamla testamentet och försöker sätta in Jesus i ett sammanhang av det här var vad profeterna sa, det här var vad som talades om Messias som skulle komma, och när Jesus gjorde detta så var det för att profetens ord skulle uppfyllas och så vidare. Det är ganska uppenbart att Matteus har en, i alla fall en ursprunglig läsekrets som utgörs av människor som vet ganska mycket om skrifterna och som känner till texterna och känner till profetierna, känner till, har liksom bär på den här Messias längtan och Messias tanken. Så det Jesus, eller det Matteus gör, är att han sätter in Jesus i första hand. Det här är vem Jesus är i förhållande till allt det som gått före. Och nu har vi ju, det kan man ju, det är lite intressant att vi lyfter in det i våran tid, och vad vi har gjort nu under hösten här, så har vi pratat, vi har ju gått igenom Gamla testamentet och gått den här vägen fram till Jesu tid och Jesu ankomst. Så för oss är detta också lite intressant, för här får vi också in Jesus i det sammanhanget som vi nu har gått igenom tillsammans under hösten. Var kommer Jesus från? Vi ska ta och titta på den här släkttavlan igen, och vi ska ta det på så ni kan hänga med alla de här namnen. Så vi tar de här, det är bara 17 versar och det är bara namn. Så att det blir rolig läsning. Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham. Redan här så sätter liksom Matteus in Jesus i det stora perspektivet. Att han härstammar ifrån David. Där har vi liksom en hållpunkt i historien. Den stora karaktären. Och sen tillbaka till Abraham. Ända dit bak kan vi härleda Jesu härkomst. Abraham var far till Isak. Isak till Jakob. Jakob till Juda och hans bröder. Juda till Peres och Serach, vars mor var Tamar. Peres till Hesron, Hesron till Ram. Ram till Aminadav, Aminadav till Nachson. Nachson till Salma, Salma till Boas, vars mor var Rahav. Boas till Oved, vars mor var Rut. Oved till Jishai och Jishai till David, konungen. Där får vi andas. Sen har vi David, var far till Salomo, vars mor var Urias hustru. Salomo till Rehabeam, Rehabeam till Avia, Avia till Asa, Asa till Josafat, Josafat till Joram, Joram till Ussia, Ussia till Jotam, Jotam till Achas, Achas till Hiskia, Hiskia till Manasse, Manasse till Amon, Amon till Josia och Josia till Jojakin och hans bröder vid den tid då folket fördes bort till Babylon. Efter bortförande till Babylon blev Jojakin far till Shealtiel, Shealtiel till Zerubabel, Zerubabel till Avihud, Avihud till Eliakim, Eliakim till Asor, Asor till Sadok, Sadok till Akim, Akim till Elihud, Elihud till Eleazar, Eleazar till Mattan, Mattan till Jakob och Jakob till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Antalet släktled är alltså från Abraham till David 14 led, från David till fångenskapen i Babylon 14 led och från fångenskapen i Babylon till Kristus 14 led. Vi ska inte gå in idag och börja rota i talmystik och vad olika siffror och sånt där betyder. Men det är ju, för Matteus är det väldigt viktigt att de här släktleden finns med. Att visa att det, liksom, det finns, en, finns tydliga avstamp i historien. Liksom. Men alla de här namnen, vi ska ju inte stanna upp och prata om varje person här. Det är inte riktigt det handlar om. Men det är ju intressant, det är väldigt brokig skara. För det första så är det ju inte bara liksom att det rabblas upp namn, utan de sätts också in i ett sammanhang ibland. Att det, vi hade Jojakin och hans bröder vid den tiden då folket fördes bort till Babylon i fångenskap. Och sen har vi flera där man också nämner mödrarna. Vi får tänka att detta är ju en patriarkal kultur där... Det som är betydelsefullt är vem var din pappa och vem är din farfar, hur ser din släktled ut på din pappas sida. Det är liksom det som är betydelsefullt i den här, under den här tiden. För oss är det ju intressant att veta givetvis var alla våra släktlinjer kommer från, och både på mammas och pappas och allt sånt där sida, och se vart vi hamnar någonstans. Men här är det liksom det primära är att ta reda på vart, liksom, hur går släktlinjen på pappans sida. Och det här är ju en samling. Det är en ganska brokig skara. Vi har kungar. Vi har kung David. Men David är inte den enda kungen. Utan vi har hela Davids släkt och familj efter med ättlingar. Salomo känner många till. Rehabeam. Vi har Hiskia som vi pratar om. När vi pratar om Jesaja-texten. Ni som är då kanske kommer ihåg Hiskia. Som stod där pressade i Jerusalem. Med hela den assyriska armén utanför murarna. Och som gick till templet och slits under sina kläder. Och blev alldeles förtvivlad. Och visste inte vad han skulle göra. Ja, så att många av de här namnen kanske vi känner igen. Vi känner till Boas kanske. vars hustru Rut nämns vid namn här. Många namn som liksom vi känner igen, och vi har kungar, vi har att Matteus faktiskt räknar upp de här kvinnorna är ganska intressant. Det är 5 kvinnor som nämns vid namn. Det är Maria då, Jesu mor givetvis, men sen är det 4 andra kvinnor som omnämns i den här texten. Vi har Tamar, vi har Rahav, vi har Rut och vi har Batseba, som inte nämns i namn men som nämns som Urias hustru. Vilket är ganska ovanligt att man räknar upp de här kvinnorna i en släkttavla på detta sättet. Och det intressanta med de här kvinnorna är att förutom då Maria så är det kvinnor som inte är av judisk härkomst. Jag tänker vi att Matteus har skrivit en text som är till judar primärt. Det är till människor som har koll på gamla testamentet, för liksom det här med släktlinjen är väldigt viktigt. Och så räknar han istället upp dem, men då har man Tamar och Rahav som båda är av kananeiskt ursprung. Vi har Rut som är moabit och vi har Batseba som var gift med hetiten Uria, som inte alltså heller är en jude. Så icke-judiska kvinnor som dyker upp här i Jesus släktträd. Och vi har dessutom då flera av de här, när vi börjar titta på, men vad är det för personer? Om det är kungar, om Jesus är av väldigt ädel börd. Här ser vi ju David och Salomo, ja men absolut. Och sen hade vi Hiskia där, vi har Josia som också var en förnäm kung och som gjorde som var gott i hans ögon. Hiskia då, men vänta, sen hade vi Manasse då som regerade 55 år och vars liv summeras med att han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han var ondare till och med än de kungar som Gud hade utrotat på vägen till liksom Israels folks befrielse. Varför dyker han upp i släkttavlan? Det är väl ingenting att skryta med. Och sen har vi då, nu ska vi se vad det står här. Vi har Salma som var far till Boas, vars mor var Rahab. Är det någon som vet vem Rahab var? Kananeiska Rahab. Och det var den prostituerade kvinnan som spejarna mötte upp när Israels folk var på väg ut genom Egypten och kom till löfteslandet. Och sen har vi Rut och hennes sätt att säkra sitt släktled var kanske också kan ifrågasättas lite grann. Metoderna i alla fall. Ni kan läsa berättelsen om Rut när ni kommer hem sen. Och sen har vi då David som vi då läser som hjältekonung, men som också när vi pratar om kanske texten om Batseba och vad David gjorde där, inte heller så mycket att skryta över. Och där nästan för att påminna, glöm inte att det var vars mor var Urias hustru. Det är precis som att Matteus gör inga försök att släta över eller försköna den här släkttavlan. Utan det är precis som att Matteus vill visa att den här brokiga släkttavlan, det är Jesu. Liksom där har vi Jesu släktlinje. Det är inte bara de perfekta kungarna som alltid gjorde det som var gott i Guds ögon. Utan det är en samling imperfekta människor. Och det är nästan så att man kan börja tänka sig att Gud använder och Gud anländer in i en situation som inte är perfekt, inte tillrättalagd. När vi lyssnade och fick se det här fantastiska julspelet söndagen innan jul, så vet vi att Jesus föddes ju inte i ett kungapalats, och det var inte pompa och ståt, utan det var där i ett på en bakgata någonstans på landsbygden, i ett stall mitt i smutsen och bland boskapen. Där föddes Jesus. Det är nästan som att Gud har en tanke med allt detta. Det är nästan som att det är planerat, att det finns en avsikt med att Jesus anländer inte på scenen med en perfekt, liksom fläckfri blodslinje och det allting är perfekt och Jesus är liksom den där konungen i vit skrud som liksom, det finns ingenting att peka på, utan Jesus dyker upp där. Det ser ut lite som det gör. Tittar man tillbaka så är det inte bara människor som man är stolt över, utan det finns lite fläckar i släkttavlan som man gärna kanske hade. Vi pratar inte riktigt om farfar för att vi skäms lite för det han gjorde. Eller längre tillbaka i tiden, du vet. Nej, det är inte så mycket jag är stolt över. Men Matteus verkar ha för avsikt att visa på detta. Titta på alla de här människorna som är från de är både från olika platser, olika länder, inte en liksom fläckfri liksom 100% judisk blodslinje, utan vi har kananeiskt blod, vi har moabitiskt blod, vi har hittitiskt blod. Det är nästan så att man börjar tänka att vänta nu, kanske Jesus kanske inte bara är för judarna utan kanske är för hela världen. Det finns mycket man kan, många frågor som väcks och många svar man kan börja liksom, vi får ju inte alla svaren, men vi kan ju börja fylla i luckorna här lite grann själva. och tänka, varför är detta? Varför börjar Matteus med att jag ska måla upp en berättelse här nu, jag ska övertyga om vem Jesus är, jag ska berätta vem Jesus är och försöka övertyga min målgrupp och mina mottagare och mina läsare om detta, och jag börjar med att dra den här släkttavlan. Och det är inte de här människorna med bara, vi har fina exempel, vi har Josia, vi har Hiskia, vi har David som ändå gjorde mycket gott, vi har Abraham, Isak och Jakob, vi har många hjältar och många människor som övervann situationer som kanske inte var de allra bästa förutsättningarna, men som ändå håller fast, som ändå är trofasta. Men vi har även trolöshet, vi har synd, vi har Manasse, vi har de här misslyckade exemplen som ändå räknas in som Jesus släkt. Och jag tänker lite att det där ställer ju frågor och utmanar oss idag också. Att vår familj, den väljer vi inte. Nu har många av oss firat jul och vi kanske har träffat släkt och familj. Och det kanske finns människor i vår familj och vår släkt som vi absolut inte kommer överens med. Eller som vi känner att när de där är, jag skulle helst inte ha att göra med. Men de är fortfarande vår familj. De är fortfarande våran släkt. De är ändå en del av vilka vi är. De berättar ändå berättelser om oss. De finns ändå där. Även om de kanske vi gärna sätter ut dem i utkanten. Eller vi gärna målar över den här, just den platsen i släkttavlan. Eller struntar och pratar om det där. Eller väljer att prata om någonting annat. Jag pratar hellre om vad jag jobbar med än hur min pappa är som jag skäms över. Eller vad det nu kan vara. Men det är vår familj. Det är vår släkt. Och det intressanta är att Matteus, när han räknar upp de här namnen, så han räknar upp alla namnen, han kommenterar inte dem något särskilt. Han säger inte Manasse som, ja, vi vet ju alla hur han var. Eller lyfter upp, utan Manasse nämns i samma andetag som Josia, samma andetag som Hiskia. Det är liksom, Matteus gör inte den bedömningen, han gör inte den avvägningen vem som var en hjälte och vem som var en syndare, utan det här är de människorna som ledde fram till Jesus. Det är den vägen som Jesus kom liksom. Och Gud anlände till den här imperfekta situationen. Det är nästan som att brutenheten och den här trasigheten, det är nästan en förutsättning. Vi läser ju, citerade för några söndagar sedan det här från andra Korintherbrevet när Paulus skriver att den här skatten som vi har är lerkärl. Gud var inte intresserad av att visa upp Jesus som en liksom en världshärskare som erövrade och som besegrade allt motstånd och som krossade den romerska statsmakten och liksom visade sin makt och sitt majestät och sin felfrihet, vilket Gud kunde ha gjort. Men det gör inte Gud, utan Gud är intresserad av att visa på nåden. Nåden får komma på ett överraskande sätt, på ett förvandlande sätt. Hur Gud kan ta den här brustenheten, Gud kan ta de här fläckarna i släkttavlan och använda det. Att visa att genom den här brokiga skaran där vi hittar både kungar och hjältar och prostituerade och misslyckade och syndare och onda människor. Gud använder den vägen för att introducera Jesus till våran värld. Och det gör ju också att Jesus blir ju en person som vi kan relatera till. Vi tittar inte på Jesus och ser den där, ja, jo, men det är ju lätt för Jesus att säga. Det är lätt för Jesus att prata om att vara på ett visst sätt. Det är lätt för Jesus. Jesus föddes ju med silversked i mun. Nej, men det gjorde han ju inte. Han kommer från jätteenkla förhållanden. Han kommer från en släkttavla som visst, han är ättling till David, han är ättling till Abraham. Men det finns också en massa människor i den här släkttavlan som Jesus skulle kunna skämmas över. Men ändå är det den berättelsen vi får. Det är den berättelsen vi ges. Vi kan inte bara ignorera detta. Det finns där. Det står i Guds ord. Och på samma sätt anländer Gud till våra liv, in i våran tid. Det är inte perfekta situationer. Gud vill använda det som du står i. Gud vill använda den du är. Det spelar ingen roll vad du har för människor i din omgivning som du skäms för. Eller ditt eget liv som du skäms för. Gud vill använda det. Det är genom de här sprickorna i fasaden som Gud och Guds nåd kan tränga in. Ljuset kan lysa in genom sprickorna i det här, i lerkärlet. Och inte ens Manasse omnämns som ett varnande exempel eller som en syndare, utan nämns bara som detta är Jesus släktträd. Manasse är en av dem. Visst, han var kung i 55 år och var ondare än alla andra. Men han finns ändå med där. Vi gömmer inte undan det. Vi skäms inte för det, utan det är en del. Det finns berättaren berättelse. Och alla de här människorna som finns i din omgivning, brutna människor, brustna människor, trasiga människor, människor som du inte kommer överens med, människor som du helst inte vill träffa men som kanske måste träffa på släktkalasen. De berättar också en berättelse. Du är någon i förhållande till dem. Du kanske inte är som dem och du kanske inte håller med om dem, men de är ändå din familj. Och Gud vill använda dig där du är. Gud vill använda din situation. Gud vill ta allt det där som finns i ditt förflutna och göra någonting bra av det. Och använda det för att bringa räddning, bringa frälsning, bringa helande, precis som Jesus fick göra. Så oavsett vilka namn du har där i din släkttavla eller vem du är eller allt det som finns i ditt förflutna som du kanske skäms för eller som du helst vill stryka ett streck över. På något sätt har det ändå lett fram till den du är idag. Du har ändå fört dig till den punkten du är nu. Både gott och ont. Alltihop har varit krökar på vägen fram till där du är nu. Jag tror jag ska avrunda där faktiskt. Herre, tack för att du kom till våran jord. Tack för att vi får avsluta det här året med att möta dig på nytt. Att läsa den här introduktionen om vem du är, Jesus. Vem du, vad för familj och släkt du föddes in i. Vi vet ju att ja, Josef var inte din biologiska far, men han var ju din jordiska far. Och detta var hans släkttavla. Detta var den vägen som ledde fram. Och det var inte en slump. Det fanns en tanke med att ängeln Gabriel kom till Josef. Och sa till honom att håll fast vid Maria. Stanna kvar och uppfostra Jesus. Var hans jordiska far. Det finns en anledning till att Matteus inte stryker över och försöker liksom försköna bilden. Utan nämner alla de här namnen. Nämner de här... Alla de här människorna med tveksam historia. Och kanske egentligen ett tveksamt ursprung om man tänker nu att man vill övertyga judiska läsare. Men tack för att alla de människorna berättar vem du är, Jesus. Berättar hur du kom hit till jorden. Och tack för att du också har någonting att säga till oss idag. Tack för den tröst du har att ge oss. Och tack för den utmaning du har när det gäller hur vi ser på människor i vår omgivning. Släktingar, familj som vi kanske helst inte vill ha att göra med. Herre, tack för att du kommer till oss idag. Tack för att du föds in i våra liv på nytt. Att du, Gud, får bli vår frälsare, bli vår räddare. Den som banar väg för oss. Tack för att du är den som förmedlar nåden. Genom våra spruckna fasader, Herre, där får nåden läcka in i våra liv och hela och läka. Och göra någonting vackert av det som är trasigt. Jag ber att du möter oss var och en idag, att du rör vid oss, att du låter oss få smaka på nåden. Att vi när vi kommer fram till ditt bord här idag och får ta brödet och vinet, får uppleva hur du, Gud, mättar oss. Hur du, Jesus, rör vid oss. Hur din nåd får mätta oss. Tack för att den som hungrar och törstar efter rättfärdigheten ska få bli mättad. Möt oss var och en. Amen.